Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Sektpoddens 38:e avsnitt. Visst stämmer det, Rigmor? Att det är nummer 38 vi är på.
Ja, ja då.
Kul. Jag är Emma Genbeck, före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Och du, Rigmor Robert, är?
Läkare, psykoterapeut och analytiker.
Och vi har Sektpodden. Sist så hade vi ett avsnitt som för dig och mig var väldigt känslofyllt och som vi nog båda tog oss an med bävan, tror jag. Men som vi landade i att vi kände att det här kan vi både stå för och dela med oss av till andra, vilket kändes oerhört bra. Och det var ju Sara är ingen gåta.
Nej. Mm. Sara är en alldeles vanlig kvinna, men vem som helst i hennes belägenhet kan bli så förändrad. Mm. Man har ju diskuterat, nej men, skulle hon verkligen dömas? Är det för att man alltid tycker synd om kvinnor, att hon, Sara, fick den domen?
Men alltså det finns ju de som ändå undrar, och vi fick bland annat en bra fråga i våran Facebook- tråd omkring det här ämnet och omkring det här programmet. Och det är från en lyssnare som har skrivit så här just efter det här programmet, Sara är ingen gåta. Då skriver hon så här: tack! Det är befriande att även kvinnor får namn. Vi var ju noga med att just säga Sara istället för barnflickan. Därför att det har blivit ett namn som inte är hon. Så fortsätter hon så här: det är dock en intressant fråga här som har med genus att göra. Jämför den unga mannen som på Arboga kvinnans order försökte mörda hennes föräldrar. Det finns stora skillnader men också likheter. Men mannen ges agens och antas kunna ta ansvar för sina handlingar medan Sara enbart blir offer. Det kanske verkligen är så. Men det vanliga är att kvinnor som mördar anses vara monster eller offer. Det är inte vanliga människor, då ett utropstecken däremellan på män och människor. Det är det svagare könet, och deras handlingar får inte plats i ett samhälle där kvinnor fortfarande är de goda, de moderliga, de förstående. Har ni några tankar kring det här? Vad säger du om det, Rigmor?
Jo, men då blir ju jag jätteglad, för här får jag möjlighet att besvara våran lyssnare som heter Amanda Ohall. Mm. Därför jag är verkligen enig med våran lyssnare här om att genusperspektivet, det har stor betydelse, till exempel där detta har applicerats på Åsa Waldau, som numera heter Jakobsson då. Mm. Därför Hon är ju dömd för misshandel, men efter domen så har hon i skrivelser framställt sig som ett offer. Och hon gjorde det även genom sin advokat under rättegången. Men vet du, jag vill också säga att samma sak händer om man applicerar det här genusperspektivet, det orättvisa genusperspektivet, på Åsa Waldaus yngre syster. För i Knutby-sekten så hade hon en maktposition som ett antal personer har beskrivit. Och hon hade också såna här beteenden. Men hon har fått glida in i tapetmönstret. Hon har sluppit ta ansvar. Och där kan det vara just den här genuseffekten. Medan man har gått på de manliga ledarna hårt. Men då kommer vi till Sara. Alltså hon led av en så allvarlig psykisk sjukdom att det krävdes 7 års behandling i sluten psykiatrisk vård innan den läkare som var behandlingsansvarig bedömde henne som frisk. Hennes tillstånd, menar jag, det kan jämföras med Margareta Sturesson, som är en kvinna mer i min generation och som har beskrivit sin religiösa traumatisering i en sekt. Där hon bibringades av det hon utsattes för, ofrivilligt inprogrammerade självskadehandlingar och självmordshandlingar. Hon måste behandlas också i långvarig psykiatrisk slutenvård och periodvis hade hon vakpersonal 24 timmar om dygnet. Och det här har hon alltså berättat om i sin självbiografi. När Sara begick brotten så fick ju hon enligt domen en diagnos som kallades ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör. Det var ett tillstånd som hon hade bibringats av Åsa Walda och Helge Fossmo, av er som frös ut henne i församlingen. Där hon sen kunde bli utnyttjad med gratisarbete, sex och blev isolerad och manipulerad inne i Fossmovillan. Sara blev i det här tillståndet övertygad om att det hon trodde var Gud krävde den här dödliga lydnadshandlingen av henne. Där 2 av hennes vänner då skulle förflyttas hem till den här så kallade Gud. I de flesta länder och förr, även här i Sverige, så kallades en psykiskt sjuk gärningsman för att han eller hon var otillräknelig. Och den som är skyldig ska då, och det här är beskrivet redan sedan 400 före vår tideräkning av Aristoteles definition av ett rättvist rättssystem, att oavsett kön så ska den som är psykiskt sjuk inte dömas ansvarig och bestraffas utan behandlas med vård. Och då tycker jag det var så intressant att Amanda här som har skrivit till oss tar jämförelse med Arbogafallet. För där handlar det om en ung flykting från ett krigshärjat land i en annan världsdel. Gärningsmannen kunde bara delvis förstå svenska språket och han förstod inte den svenska kulturen. Han var sexuellt involverad med sin anstiftare, med den kvinnliga anstiftaren. Och han var existentiellt beroende av henne för sitt uppehållstillstånd och sin ekonomi och så vidare. Och i det här fallet alltså så utfördes brotten med rationella motiv. Det var inte fråga om övernaturliga meddelanden i sms, religiös manipulation eller allvarlig psykisk störning med religiös traumasyndrom. Och det är den här skillnaden som jag är så tacksam att vi får belysa.
Just det. Men tror du, bara för att ställa frågan en gång till, tror du att om Sara hade varit en man hade hon blivit annorlunda behandlad?
Hon inte i ett rättvist system. Jag skulle verkligen ha protesterat. Därför det här är man, som det förr hette, otillräknelig, vilket jag tyckte kanske var en bättre beteckning än det här som man har infört när det kallas allvarlig, att man har begått gärningarna under i en allvarlig psykisk störning. Då ska man dömas till vård. Då är man inte ansvarig, för man har inte fri vilja i de tillstånden.
Mm. Tack för ditt svar, Igor. Då har vi fått svara på den frågan. Ja, vi har ju fått fler frågor sen förra gången. De ramlar in, våra frågor. Vi får välja och mellan dem. Men vi har en som vi tycker är intressant, både du och jag, som vi tänkte vi skulle ta upp här. Får jag läsa den? Det här är en kvinna som skriver en fråga, en lite längre fråga, men jag läser den för den behövs i sin helhet. Hon säger så här: jag har tidigare antagit att mer eller mindre vem som helst har perioder i sitt liv då de kan vara mottagliga för en sektverksamhet. Jag har alltså tänkt att det kanske inte bara har med personlighet att göra, utan att mycket istället hänger på omständigheter. Nu undrar jag dock om inte introvert och extrovert personlighet kan vara en bidragande faktor. Jag har förstått att skillnaden mellan dessa drag inte bara har att göra med hur de väljer att ladda sin energi, inom parentes, det vill säga om det sker tillsammans med andra eller om det sker i ensamhet, utan även hur det känsliga de är för dopamin och acetylkolin. Vilket i förlängningen innebär, så vitt jag har läst och hört, att extroverta tenderar att vara mer känsliga för euforiska känslor och mer benägna att vilja söka sig upp i en hierarki och tillhöra ett inre gäng. Naturligtvis är inte introverta immuna mot detta, men kanske att denna personlighet är något mindre känslig för grupptryck och lite mer aktsam om sina egna tankar, känslor och integritet. Detta är bara en fundering från min sida och jag har ingen utbildning eller annan expertis för att styrka detta. Men det vore intressant att höra om det finns någon forskning på detta. Och om någon av er har funderat över det utifrån vad ni vet om sektverksamhet rent generellt och vad ni kanske har sett och hört inom just Knutby. Jag har förstått att inom församlingen fanns det personer som var närmare den inre kretsen och de som rörde sig mer i periferin. Har ni kanske reflekterat på vad det kan bero på? Var det för att vissa människor inte visade något större intresse av att komma närmare den inre kretsen och högre upp i hierarkin? Eller var det för att Åsa, Helge eller Urban själva valde ut personer som de knöt närmare till sig? Och om det i så fall går att se om de valde vissa typer av personer? Ja, en lång och intressant fråga tycker jag. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, Rigmor. Vad tänker du om det här med introvert och extrovert? Har det någon betydelse?
För det första vill jag ju säga att det är två begrepp som förknippas med Carl Gustav Jung. Och det var ju där jag gick min analytikerutbildning vid hans Junginstitutet som han grundade. Mm. Så det kan det verkligen. Jag vill gärna försöka då och förklara skillnaden när man säger att en person är mer extrovert eller mer introvert. Och väldigt enkelt kan man säga att den som är extrovert, den har en tendens att handla först och tänka sen, och den som är introvert tänker sig för och sen agerar. Mm. Alltså, den som är extrovert, det är personer som man känner igen som lite impulsdrivna, pratsamma, tycker om att ha människor omkring sig, blir inte kanske utmattad av att ha folk runt sig utan trivs med det. Men det är inte så att en extrovert person inte tänker, för att om man har så att säga sagt för mycket eller borde ha tänkt sig för, då får man grämma sig desto mer i efterhand. Mm. Medan den introverta då, ja, men det är ju den som grunnar. Kanske om du går långt ut mot extremen så skulle man kunna säga att ja, de som är extroverta, de ligger lite grann på ADHD-axeln. Om vi tar ett modernt begrepp. Medan de som är mer introverta, de kan ligga mer åt autismspektrumhållet. Men det betyder inte då att man har någon diagnos. Men alltså att man är lite mer försiktig i sociala kontakter och att man istället trivs med kanske vara i lugn och ro, sätta sig in i saker, skriva, läsa, nörda in på sitt specialintresse.
Men då låter det ju lite grann, det låter ju lite grann som ja. Att faktiskt det skulle vara så att en extrovert och en introvert person har, alltså om man tänker att man tänker sig mer för och kanske mer eftertänksam, så borde det ju vara någon slags ja, att man har ett bättre skydd mot att kanske dras med för snabbt i någonting. Kan det vara så då?
Det borde ju kunna vara så, men tyvärr om man hoppas på att man ska vara på säkra sidan så är min erfarenhet att man kan råka in i det här oavsett sin personlighetsprofil i det här fallet. Mm. Därför det är ju möjligt att man kanske, den som är extrovert, den dras med, den älskar det här välkomnandet som man brukar mötas av. Det som vi kallar lovebombing när man kommer med i en sekt. Medan det kan kännas lite obekvämt för den som är mer introvert i sin karaktär. Mm. Men min erfarenhet är att när den som är introvert verkligen blir troende på den här tankevärlden i sekten, den här parallellvärlden, då kan den bli väldigt nitisk och ha väldigt svårt att till och med ta in överhuvudtaget något annat än det här. För då är det som att känslan, som när den är liksom, när man är sitt vanliga jag, så har man lite koll på känslan och har lite distans till det här väldigt emotionella uttrycket. Men du vet, när känslan bryter igenom hos en sån person, ja, då kan det vara passion. Och då kan det vara riktigt farligt, vare sig det är i förälskelsen eller i den här förälskelselika känslan när man blir mottagen i en sekt. Mm. Så om du tar din erfarenhet av sektledarna i Knutby, skulle du säga att det fanns extroverta, introverta karaktärer bland dem?
Mm. Alltså jag har ju funderat på det efter det, jag läste det här som jag tyckte var ett intressant mejl jag funderade på. Och började liksom gå igenom de som jag har haft omkring mig och ja, både närmare kärna men även liksom utåt. Och jag kan ju konstatera att vi har ju haft verkligen olika typer av, det har verkligen inte bara varit extroverta personer eller bara introverta, utan det har varit både och. Även om man kanske kan se att det kanske har varit mer övervägande extroverta, men det har definitivt funnits introverta. Och det jag tycker jag har funnit bara i min enkla slutsats, så tycker jag att jag ser att de här två har behövts varandra för att det skulle bli riktigt den här dynamiken som behövdes för att det skulle bli farligt faktiskt. Därför att, precis som du säger, så uppfattar jag som att den extroverta, den står för det här kanske mer omedelbara, att man hänger på eller att man blir uppfylld av känslor och man tycker om det, medan den introverta kanske tar lite längre tid för, men blir kanske ännu mer, som du använder uttrycket, nitisk, vilket ju faktiskt är ett bibliskt uttryck, att man blir väldigt, väldigt hängiven, kanske på ett sätt som inte alla gånger den som är extrovert blir på samma sätt, helt enkelt. Mm. Så att jag, utan att säga att det finns någon liksom jättetydligt att det alltid är så här, men om man ska se rent generellt, så kan jag ju se att det, jag ser ju personer som hamnade fel i Knutby då, om vi pratar om det med rätt och fel, som jag tolkar som introverta och som blir otroligt dedikerade till att komma rätt igen. Och som jag blev så nitiska och så övertygande i sin hållning i det. Både i tron på att man skulle hamna i helvetet om man var fel. Men också i sin nitiskhet att komma till rätta. Så man kunde nästan göra vad som helst för att komma dit. På samma sätt som den som var extrovert kunde kanske hamna i en förtvivlan. Som var så djup så att man blev fullständigt nedkörd i skorna. Ja, det är mina reflektioner i alla fall. Så jag tror att de här två, man kan inte, det finns inget vaccin som heter jag är introvert eller jag är extrovert så då går det bättre för mig. Utan jag tror att de här personligheterna bara fångas på olika sätt och behövs för att det ska bli, ja, för att sekten ska fungera nästan faktiskt. Jag vet inte vad du tänker om det, Rigmor, men det är mina tankar i alla fall.
Ja. Mm. Men jag tänker precis likadant som du. Man kan ju förstå kanske att när det gäller en sekt som har uppstått runt en predikant så kan predikanten ofta ha den här svadan och medryckande sättet att predika som Åsa Waldau hade, som ni har beskrivit, ni som var unga och blev fascinerade av henne. Mm. Men om man går då till min erfarenhet nere i Zürich, så var det ju så att när vi som skulle bli analytiker, där var ju det fina att vara introvert. Man skulle vara djupsinnig. Man skulle sitta med böckerna. Man sitter stillsamt och pratar och lyssnar med sin klient eller sin patient. Och Jung, han gäller ju då för att vara introvert. Men jag påstår att det var han verkligen inte. Han är en väldigt extrovert karaktär. Mm-hmm. Som när man ser hur han bedrev sina terapisessioner till exempel, så är det flera som har klagat över eller som har transkriberat och stenograferat ner och sen skrivit ut. Så ser man, han pratar oupphörligt. Han lyssnade knappt på sina klienter och patienter. Medan den kvinnan som var våran guru, kan man säga, i den här gruppen, den här subkulturen av Jung-institutet som jag hamnade hos, Marie-Louise von Franz, hon var ju extremt introvert. Hon var ju så introvert att hon, jag menar att hon hade väldigt tydliga drag av autismspektrum, Asperger. Och då blir det ju det att de här personerna som är introverta och väldigt inkrökta i sina övertygelser och kanske ganska egendomliga tankar, tänkesätt, de blir gåtfulla och fascinerande för oss då som var hennes, ja, utbildningskandidat i mitt fall, patient i andra fall och så vidare. För man trodde att det här lite kryptiska men också tvärsäkra som kom ur hennes övertygelse, ja, det måste ju verkligen vara uppenbarelsekunskap eftersom hon var så tveklös.
Mm. Det där känner jag igen.
Och, det känner du igen?
Ja.
Vad tänkte du då?
Nej, men jag tänker på min erfarenhet och då gäller i och för sig inte det bara introverta ledare utan även extroverta ledare. För det hade, kan jag verkligen säga att vi hade olika i Knutby. Och just det här, dels när en människa är så, blir så märklig och slingrig i sina teser och idéer så att man knappt hänger med, så låter det till slut som att han har koll på någonting som jag inte förstår. Så att det blir, som du säger, gåtfullt. Och när dessutom personer hävdar att de har en högre uppenbarelse och ser mer än vad en annan ser, så blir man lurad i det. Åtminstone när man är mitt i det, ska jag säga det. Och när man dessutom är väldigt nedtryckt från början. Och jag känner också igen det. Ja.
Nu låter det som att du talar om någon av era ledare som du uppfattar hade en introvert karaktär.
Ja. Ja, men absolut. Jo, men jag uppfattar ju att Urban Fält hade en väldigt introvert karaktär och han var väldigt gåtfull och märklig i sina teser. Och det var väldigt, jag tror alla tyckte han var svår att förstå. Och det gav honom någon slags position bara för att han var så svår att förstå. Och när han dessutom hela tiden talade om att vi inte förstod vad han höll på med och det han gjorde, det var högre och vi var tvungna att söka efter det som han gjorde och så vidare. Och där känner man ju så fullständigt lurad när man efterhand förstår att det handlar om var ju sex i kammaren.
Sex i kammaren. Ja,
ja, precis.
Jag träffade ju Urban då och då i samband med när ni var fortfarande sekten, så att säga, pågick eller fanns. Mm. Men jag lärde också känna honom i efterhand. Och han är nog en introvert karaktär. Och jag kommer ihåg vid rättegången nu när han blev åtalad för sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning. Du vet, man kommer in i tingsrätten i Uppsala, så går man in genom den här, det är som på flyget, att man blir genomlyst, att man inte har vapen eller någonting med sig, och sen går man upp för en trappa. Och där, på den första avsatsen, är det som en stor lounge nästan, där människor passerar och går. Och då såg jag en man som satt ihopsjunken och grät. Och jag tittade till och så såg jag, nej men det är Urban. Så jag gick bort till honom och satte mig hos honom. Och tårarna strömmade ur hans ögon där han satt helt ensam. Och så sa han, de har lidit. Ni medlemmar, de har lidit så mycket. Och jag visste inte det. Jag märkte inte det. Och det tänker jag, det kan vara en introvert, det kan vara hans introverta personlighet. För att det fanns inte hos honom den här inställningen som Åsa Wall hade, eller Åsa Jakobsson som hon heter nu, där hon hon hade ett helt annat uttryck. Hon hade inte ånger, hon hade inte skuldkänsla, hon uttryckte inte medkänsla, utan såg ganska sammanbiten ut. Medan han, när de här känslorna verkligen hade vält fram, så upplevde han de här känslorna som han hade varit avstängd ifrån, tror jag, tidigare. Men jag har ett fascinerande dokument, ska du veta. Och det är en medlem som i er församling, som det här, han blev kallad till ett möte med Urban. Och det här var hösten inför årsmötet 2010. Och den här medlemmen, det är en man i medelåldern. Han går till detta möte och sätter på sin bandspelare i mobilen. Och det här samtalet, det pågick i flera timmar. Och jag har den, jag lyssnade på den i morse faktiskt. Och det är helt enastående att kunna förstå det här töcknet som ni befann er i. Därför att han, för det första blir han kallad till ett möte, och det är ett visst ärende som han ska tala med Urban om. Men när han kommer dit, då kommer inte Urban ensam, utan han har med sig Kim Vincent. Så de är plötsligt två mot en, och det här fick inte medlemmen veta i förväg, för då kanske han också hade velat ta med sig en kamrat, så det hade blivit liksom jämvikt i samtalet. Och sen visade det sig att agendan, ämnet, är ändrat. Och då säger han, det har ju inte det här vi skulle prata om, för nu är ju inte han förberedd. Och då säger Urban, nej men Gud har sagt att vi ska tala om det här. Och då säger medlemmen, det var konstigt att inte Gud berättade det för mig också, om vi inte skulle ändra agendan. Det här är inte jag van vid. Och sen pågår det här samtalet, och då kan jag förstå just den här slingriga och märkliga sättet som Urban hade i sitt ledarskap. Men jag kan också se hur Kim Vincent försöker att vara lite diplomatiskt och förstår dem båda och försöker lätta upp det hela. Men han är ju helt solidarisk med sin medpastor. Han står inte på medlemmens sida. Och i det här fallet så säger medlemmen att jag har varit med i 5-6 församlingar under mitt liv, och jag har aldrig haft en pastor som beter sig som du gör, säger han till Urban. Därför en pastor brukar visa omsorg, men jag känner inte att du gör det. Jag känner inte att du vill komma hem till oss när vi har bjudit på middag. Och då förklarar Urban att han har en annan slags tjänst. Och att den här medlemmen, han har inte fått del av en högre uppenbarelse. För han har inte varit med och lyssnat och närmat sig. Och här uppstår ett maktspel som är väldigt kusligt faktiskt. Och så säger medlemmen, men jag har två frågor.
Och så får jag bara fråga en sak, Rigmund? För jag tänker bara, inte det där väldigt, väldigt vanliga makt, alltså sätt att spela ut makt. Jag tänker på just det här som du börjar med, som är varningssignaler. Det här när man kallar till ett möte och den som på något sätt sitter på den högre positionen tar med sig en till, och man ändrar agendan. Är inte det så här klassiska sätt för maktutövande? Härskartekniker skulle jag säga.
Härskarteknik är rätt uttryck. De här två pastorerna, de har ju ett informationsövertag. De har förberett sig. De vet vad de ska ta upp och att det är något helt annat. De har bestämt att en medlem ska bli utesluten. Och nu vill de ha enighet vid årsmötet om att den här mannen inte ska få vara med i församlingen. Och nu vill de att den här medlemmen som hade någon typ av uppgift i samband med revision eller ekonomi, han ska vara införstådd och hålla med om detta. Men medlemmen är väldigt tuff, för han säger ju att han har två frågor. Och det ena är att han frågade för något år sedan, är det så att det finns en lära om att Åsa är Kristi brud? Och då fick han svaret, nej, verkligen inte. Men nu har han förstått i alla fall att det verkar florera en lära om att Åsa Waldo är Kristi brud. Och när han ställer den frågan så får han undvikande, kryptiska svar om den här högre uppenbarelsen och den som inte är mogen att förstå och så vidare. Mm. Men till slut så säger de att nej, men det är nog inte på det sättet. Och det här gäller andra nivåer i så fall och så vidare. Och så kommer han med sin andra fråga och den gäller otrohet. Och då frågar han Urban, vad gör du när du besöker den här mannen då som de vill utesluta? När du besöker hans fru ensam i hennes hem flera gånger i veckan?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och det är ju också modigt att ställa den konfrontationen. Och i det här liksom så säger han, nej, du har inte förtroende för mig, säger Urban. Och då säger han det, nej, jag har inte förtroende för dig. Och så liksom försöker de att slingra och det här pågår i flera timmar. Mm. Och det är ett så intressant konfrontation där jag förstår hur ni kan ha upplevt det skrämmande hos Urban. Som jag inte alls såg någonting av när jag sen lärde känna honom när sekten var upplöst.
Ja, och det är ju intressant just det där. Utan att på något sätt ta bort ansvaret så är det ju så att man har helt klart skapar, som du brukar säga, ett sektjag. Och att man... och det är otäckt, för det är ju det som är så farligt, att man kan bli så... dedikerad och så nitisk i sin tro på att det är det här jag ska göra, så att man nästan är beredd att göra vad som helst. Vilket vi har sett ytterligheter av i Knutby.
Och apropå introversion då, så säger Urban här att han har en annan tjänst och den är i kammaren. Alltså i en kammare, det är ju ett slutet rum. Mm. Och idag vet vi att efter rättegången att han förklarade att i den här tjänsten så ingick att ha den sexuella tjänsten. Han trodde att det var någonting i striden för att Åsa skulle bli i rätt stämning, för att Jesus skulle komma tillbaka och de skulle gifta sig.
Mm. Ja. Nej, och det är intressant att höra att han pratar om det även här. Fast i någon slags övertygelse om att det är... Ja, och till och med utmanar att man kan få tag i vad han gör där inne. Det är mycket märkligt. Ja. Mycket, mycket märkligt. Ja. Men det är så absolut att jag kan se att det fanns introverta ledare och också extroverta ledare och vilka funktioner. Mm. Men det som jag sa förut, just att jag ser det som ett kugghjul eller ett pussel där varje bit liksom fogas samman och behövs. Och jag tror att även i en sån här sammanslutning som då Knutby Philadelphia, Knutby-sekten eller en annan sekt, så behövs de olika karaktärerna för att liksom fylla varandra. Och jag kan se också att de extroverta personerna i en sekt behöver de introverta för att fungera. De, så nästan så att de står bakom och liksom står för något sätt för den nitiskheten och hängivenheten och ja, bara står och matar på något sätt, jobbar och håller. Jag tänkte på just den här frågan och frågor som vi ofta får på det här, att är det inte en sån typ av personlighet eller inte en sån typ av personlighet, och hur ska man kunna skydda sig? Och jag tror tyvärr inte att det går att skydda sig på det sättet. Utan det liksom finns ingen typ av personlighet som inte skulle kunna.
Nej.
Utan precis som du säger, hos er i Zürich, då var det tvärtom något positivt att vara introvert. Alltså positivt är det märks att man drogs in istället, för det var bra.
Ja.
Någonting man sökte. Medan kanske om man går till Knutby, som då del av en karismatisk rörelse och där det kanske handlar mer om känslor, då är det något positivt att man kanske då kan anamma den biten och blir fylld av det och fascinerad av det. Så att det är nog, man ska nog vara vaksam vad man än är för typ av personlighet.
Ja, och sen menar jag också då det här vanliga att en del sektledare har en konstitutionell personlighetsprofil som drar emot det vi kallar personlighetsstörning.
Just det.
Alltså en elakartad narcissistisk störning där man hela tiden kräver bekräftelse, och får man bekräftelsen så sväller jagkänslan till den blir högre och högre, men där uppe blir man allt mer osäker för man är liksom på för hög höjd och då behöver man ännu mer bekräftelse. Och sen kommer de här kraschlandringarna i form av raserianfall med anklagelser till höger och vänster, som gör att det är väldigt jobbigt att leva nära en människa med så kallad narcissistisk personlighetsstörning.
Mm.
Och då menar inte jag att diagnostisera den ena eller den andra i Knutby, men de personerna, när de blir sektledare, så är det farligt, för det är som ett självspelande piano som bara rullar igång när man ger möjligheter. Och de personerna som har en viss andra typer av sån störning, men det här handlar alltså om att man har en bristtillstånd emotionellt i det som vi människor i vanliga fall upplever som skuldkänsla, samvete, medkänsla. De saknar det. Och det gör att de kan för en anhängare uppfattas som otroligt övertygande och spännande. Och hur kan hon eller han veta allt det här? Och de spänner ögonen i en också. Och det påminner lite grann om när poliserna lärde mig i samband med att kriminella personer, ett motorcykelgäng, började liksom försöka få kontakt med mig och erbjuda tjänster och så vidare, så sa polisen: vad du än gör, ta aldrig emot en tjänst, ta aldrig emot en present. Därför det de gör i kontakten med dig, billigt talat, det är att de går som en liten virknål, sa den här polisen, igenom och känner efter, och så kommer de att hitta en liten lös tråd, och när de hittar den lösa tråden, då släpper de den inte. Och så, den begåvningen har också personer med den här narcissistiska problematiken.
Mm.
Att de verkar genomskådande, för de tittar så intensivt in i dina ögon. Och det känns liksom stort att bli sedd på det här sättet. Och det strålar av det här som kallas karisma.
Mm.
Men de tittar på dig med, tänker jag, samma uppmärksamhet som när rovfågeln eller katten fixerar sitt byte.
Just det.
Och det finns inte medkänsla, men det finns inte skuldkänsla, utan de svänger mellan triumf när det går bra och självömkan och raseri när det går mot dem själva. Så det är som en pendel mellan triumf och självömkan. Triumf och självömkan. Mm. Och det här pendeln leder aldrig, enligt min erfarenhet, ska väl inte säga aldrig då, det lärde vi oss av Ertel, men väldigt sällan till en utveckling. Mm. Så därför brukar jag säga, när jag märker att någon av mina patienter har den problematiken, ta ett vanligt jobb. Gå upp på morgonen 6:30. Sköt ditt yrke. Anpassa dig till arbetskamrater, chefer. Lev ett vanligt liv så att du har fötterna på jorden. För då blir det bäst för dig och för dina närmaste. För de här svänggungarna, det är så destruktivt i närheten av en sån person.
Mm. När vi pratar om det här så tänker jag på någonting som jag vet att du och jag har pratat om förut. Och som jag vet att du har kommit tillbaka till många gånger i samtal med människor. Att alltså, om man säger som vanlig, då menar jag att man inte har de här störningarna. Då. Men att man utgår ju från hur man själv är som person. Hur man själv ser på saker och hur man själv känner. Och det tror jag är väldigt vanligt att man tänker. Men för så har jag ju tänkt när det gäller, kan jag säga, min erfarenhet av Knutby. Ja, men till exempel, precis som du talar om det här, Åsa var fullständigt övertygad om det hon sa. Och min slutsats blev snarare den, oj, hon måste verkligen veta vad hon pratar om, för så där övertygad skulle jag aldrig kunna vara om jag inte verkligen, verkligen, verkligen visste vad jag pratade om, för de konsekvenser det skulle kunna få i så fall vill ju inte jag vara beredd att ta ansvar för, med mindre att jag vet att jag har på fötterna. Så jag utgick ifrån mig själv. Och det har jag fått bittert lära mig att det kan jag inte göra. För människor fungerar inte alltid som jag. Men det tror jag många, tror jag är ganska vanligt att man gör. Man utgår från, sån här är jag, så då tänker andra likadant. Eller för det, och det tror jag kan vara en bra, ett bra verktyg att ha med sig när man möter människor. Att faktiskt inte utgå från att de tänker som jag, utan utgå från att de kanske tänker annorlunda.
Ja, visst. Och i det här fallet talar vi inom psykologin och den kliniska psykologin och psykiatrin, så pratar man om duperandets glädje. Alltså att det är så svårt för människor som inte har den här problematiken att förstå att den här människan kan dupera och narras och småljuga, luras, även utan att det finns någon synbar nytta med det hela. Det finns liksom ingen avsikt. Utan det ljuger och flyter hela tiden. Och den enda avsikten är att fånga din uppmärksamhet. För de här personerna är uppmärksamhetsmissbrukare. Attention abusers. Alltså de missbrukar förtroenden. De missbrukar vår uppmärksamhet. De missbrukar makt. Och allt det här gör att när de inte får sin uppmärksamhet och inte får våra förtroenden och inte har makt över oss, då blir de abstinenta. Och det är, då är det jobbigt. Men där får de sin markkontakt. Och där blir de kan fungera fint i ett yrke och i ett sammanhang. Men omgivningen måste, som du sa, förstå deras egenhet som är ett bristtillstånd. Det var ingen exceptionell gåva som Åsa Wallau hade, utan det var ett bristtillstånd att hon inte kände medkänsla som beskrivs i rättegången och polisens förundersökningsprotokoll.
Jag vet att du ibland har använt förklaringen, för mig i alla fall, när jag har försökt förstå att vissa typer av personligheter, för då har man ju frågat sig, kan de här fungera överhuvudtaget i samhället, eller vad gör man? Och då har du pratat om en social korsett. Det tyckte jag var ett ganska bra ord för att förklara just det du egentligen har sagt nu. Men,
Det har jag ärvt av professor emeritus Sten Levander faktiskt. Det är hans uttryck. Att om omgivningen håller emot, och man är nere nu på att Barn kan ha den här egenheten konstitutionellt och de barnen behöver en speciell pedagogik. De känner inte medkänsla, de känner inte skuld, de skäms inte som andra. Och då får man lära dem ett regelsystem. Så här gör man och så här gör man inte. Så man liksom programmerar in den här sociala regelsystemet som inte kommer spontant hos dem. Mm. Och då kan man undra, ja, men om det här är egenskaper som finns hos den ena och den andra, har det haft betydelse? Har det varit värdefullt att några människor är på det här sättet?
Ja, just det.
I evolutionen, i utvecklingshistorien.
Ja. Den är intressant. Kan det?
Ja, det är klart. Det är klart det har varit så.
Ja.
Det här är personer som till exempel i ett krisläge när det är krig. De är inte rädda. De får inte hjärtklappning när de går ut i strid. De kanske inte får traumatiskt stresssyndrom när de har varit i strid och dödat eller skadat andra människor. Så de är väldigt effektiva att ha på sin sida. När vi pratade om de gamla grekernas mytologi så sa jag att krigsguden och hans mänskliga motsvarighet då, Achilles eller Diomedes, ja, men de kanske har den här egenskapen. De har sitt raseri och är funktionella, men de blir inte skrämda, får inte skuld, skäms inte, ångrar sig inte som de flesta av oss gör. Så det är ett, och jag vet att just Sten Levander som jag nämnde, han brukade visa en lista av de här egenskaperna och fråga, vad tror ni det här är för yrkesgrupp? Och när han pratade med läkarkollegor så brukar de säga att det där är kirurgerna. Det där är de. Ge sig på att byta hjärta. Ge sig på att transplantera en lever. Alltså att man måste ha kanske lite av den här förmågan att stänga av för att göra någonting som är banbrytande och hjälper patienterna.
Mm. Men ja, och som innebär en risk också, tänker jag. Man utsätter sig själv för en risk om man sätter sig i den här situationen. Det är ju mycket tryggare att inte göra det, för det kan ju gå fel.
Ja. Men vet du vilken yrkesgrupp det här materialet var taget ifrån som hade de här egenskaperna?
Nej.
Det var stridsflygare i Royal Air Force, brittiska flygvapnet under andra världskriget. Mm. Alltså det är stridsflygare som flög ut över fiendeland med luftvärns och kunde fungera och göra de manövrarna. Och det är ett uttryck för att det här är egenskaper som har varit värdefulla, och det är därför de finns och det är därför vi måste lära oss. Jag tänker också att det finns när det gäller predikanter och när det gäller Knutby, som var så influerat av Livets ord och den här amerikanska faith movement, trosrörelsen, som kom på 80-talet med Ulf Ekman, som hade varit i Tulsa och lärt sig det här sättet att predika och det här sättet att föra gudstjänst.
Mm.
Så finns det en annan egenhet, och det är personer som har tics- och tvångssyndrom. De kan vara fenomenala på att imitera. De kan ha det som kallas ekolali, alltså att man ekotalar vad man har hört.
Ja,
eller ekopraxi, att man imiterar gester. Det händer att man kan se på stan någonting som ser väldigt lustigt ut först. Nämligen att någon kommer gående och så går någon bakom och gör precis likadant som en skugga. Och då kan man skratta och undra, är det där en mimare? Ja, en del som lär sig att mima har använt det här tvånget att plötsligt göra likadant, imitera någon man ser.
Mm.
Och jag har tänkt att en del av de här personerna som greps av trosrörelsens märkliga och annorlunda sätt att tala i tungor och skrika och gapa, den här estradkristendomen som kom på 80-90-talet och tydligast i Livets ord, kan ha haft en släng av den typen av personlighetsprofil?
Det är ju jätteintressant. Jag tänker faktiskt, om jag bara går tillbaka till mina år inom frikyrkovärlden och trosrörelsen som vi också har rört mig i till viss del, så är det ju, alltså, du lyssnar på predikanter, de låter ju likadant. De har Aha. samma manér, de har samma uttryck. Det är väldigt mycket så. Så att, jag tror att du är absolut i någonting på spåret där. Det är ju till och med så att många nästan kan driva om det, för att det är så tydligt att man anammar en stil. Och det är väl i och för sig, det gör man väl inom de flesta olika typer av där man pratar framifrån kanske så. Men det är så väldigt tydligt inom den här genren när det gäller just predikanter och deras sätt att tala. Unga predikanter, så finns ju hur många som helst som har låtit som Ulf Ekman. Absolut.
Det gör det.
Jo, oja.
Mm. Alltså, jag vill verkligen understryka att jag inte sitter här och diagnostiserar personer. För jag menar att våra personlighetsprofiler, de är ju lite grann som i en normalfördelning. Men man kan ha ett släng av det. Mm. Ett stänk av autism, som det står i facklitteraturen, den engelska facklitteraturen, a dash of autism, alltså ett stänk av autism, och man kan ha ett fullt ut en utväg, och det är ju likadant där. Varför ska vi ha människor med autism? Har det varit värdefullt någon gång? Ja, men det är klart det har. Det är ju, jag var en period ögonläkare på Karolinska sjukhuset. Och jag bytte sen över till en annan verksamhet, som du vet. Men det är ju så uppenbart, om jag nu börjar få gråstar och kan komma till en doktor som står dag ut, dag in, år ut, år in och byter linsen i patienternas öga, så blir ju den doktorn skickligare och skickligare och skickligare på just det. Och om jag kommer till en doktor som ska ge sig in i mitt öga, då kanske inte jag behöver eller önskar att den doktorn ska vara som Rigmor, som frågar: vad drömde du i natt? Hur har du det? Hur mår du idag? Utan då är den här tekniska, att man inte tröttnar på att göra samma och göra det bättre och bättre. Ja, men då är den här extrema introversionen, som kanske har till och med autistiska drag, det är en stor fördel i den typen av tekniskt uppdrag.
Men jag tycker det är en fantastiskt avslut på vårt program idag, för tiden går, att faktiskt konstatera det, att det finns alltid avarter, men om vi håller oss på vägen så får alla plats, och vi har till och med det är en rikedom med alla olika typer av personligheter som har sin plats för att vi ska fungera som helhet, eller hur?
Jag håller helt med dig, och jag var som du, jag trodde också att alla var som jag, och jag förstod inte varför inte alla var hänförda över Jungs självbiografi. Och sen har jag långsamt fått lära mig att det stora äventyret är faktiskt att få lära känna en människa i ömsesidig uppriktighet. För det är då man, som du var inne på, det är då det är som allra mest givande att samtala, att lära känna varandra.
Oh ja, så är det verkligen. Det är spännande, är det. Rigmor, tack för idag. Tack för att du har delat med dig av din kunskap, och för att vi fått ställa våra frågor, och för att lyssnarna har fått ställa sina frågor. Och jag hoppas att lyssnarna har fått lite svar, och om ni har fått nya frågor, så är det bara att ställa dem igen. Det är bara att skicka till våran mail, sektpodden@gmail.com, eller om ni ställer dem på Facebook, som ni också gör. Vi är tacksamma för alla frågor och funderingar vi får. Det är alltid roligt. Tack Rigmor för idag.
Tack Emma. Tack alla som lyssnade på oss. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.